Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
I'm going to give the people what they want. Sensation, horror, shock. Send them out in the streets to tell their friends how wonderful it is to be scared to death.
Välkommen till Skräckfilmscirkeln, en plats där mörkret möter det oförklarliga och skräcken tar plats bland våra besökare. Idag så tar vi det allra första steget in i det svenska skräckfilmsåret genom att kasta oss huvudstupa rakt in i besökarna från 1988. Vi ser Kjell Bergqvist, vi ser Lena Endre och vi ser Johannes Brost. Det är ju så mycket kult som det bara går. Vi ska diskutera spöken och läskiga andar. Så den här, när vi spelar in det klockan 7:30 på kvällen, så häng med oss när vi ger oss in i ett hemsökt hus och nära på förstör familjelivet. Fredrik, har du några besökare i ditt hem?
Ingen som jag känner till i alla fall, men jag kan ju ha det precis som jag som de här stackars familjen har, utan att veta om det. Men inga, mina tapeter hänger kvar än så länge, så ja, hepp.
Alltså det, den scenen är faktiskt rätt episk. Jag kommer bara tänka på när man själv har tapetserat om rum och så går ut, och så skulle jag då komma tillbaka in efter att ett helt rum är omtapetserat och allting ligger på golvet. Jag skulle bara bli arg på mig själv. Fasen har jag använt för skräp.
Ja, det.
Nåväl. Läget med Fredrik i övrigt?
Ja, men det får duga, tycker jag ändå. Snön håller på att smälta bort. Vi får lite ljusare, lite längre, och det är alltid trevligt.
Det låter som en väldigt bra inställning, ärligt talat. Mm-hmm. Den gillar vi. Men i vanlig ordning då tänkte jag vi skulle prata lite om vad vi har sett sedan sist. Så du får börja, Fredrik. Har du något intressant?
Jo, det har jag sett en hel del här ändå. Jag har haft något form av Christopher Lambert, orgie här ett litet tag. Jag har snöat in mig i mina 90-talsfilmer och Christopher Lambert var ju med en hel del av dem.
Usch, jag måste tvätta ögonen när du säger orgie med Christopher Lambert.
Det skulle inte göra ont, vi hann i sin heyday.
Jo, visserligen.
It can only be one. Nej, men jag har sett tre filmer med honom här nu. Och den första var en sån gammal Night's Move, heter den. Den är från 92-93 där någonstans, och är något så, jag skulle kvalificera den som en amerikansk giallo, för den fyller liksom nästan alla de tropen. Och grejen också att den kom ut samma år som Basic Instinct kom ut, den här erotiska thrillern. För det slog mig över hur sensuell den här filmen var. Vi har en rakbladsviftande seriemördare som jagar kvinnor, och de där kvinnorna tenderar alltså oftast att vara i sina sexiga underkläder när han slår till. Och då börjar jag tänka liksom, ja, Basic Instinct kom ju samma år, så det skulle vara intressant att veta om vilken av de här filmerna som kom först. Kom Basic Instinct först, ja, då tänker jag nog våga sätta en femma på att man försökte kapitalisera lite på de framgångarna den hade. Men alltså, storyn är bonkers som en giallo sig bör. Christopher Lambert spelar någon schackmästare som har då haft sina glansdagar, men nu har han varit borta från schackvärlden här under en längre tid. Men nu ska han göra sin stora comeback här, så en stor schackturnering. Olyckligtvis nog så slår en seriemördare till då och attackerar och mördar hans älskarinna som han har där. Och då blir han då indragen i den här polisutredningen, för han blir då måltag, han blir då misstänkt nummer ett där. Men det visar sig att mördaren vill ju spela ett spel med honom. För mördaren verkar vara besatt av just han av någon anledning. Och så är det mycket, ja men mördaren ringer och lämnar ledtrådar. Och så blir det upp till dem att liksom försöka knäcka mördarens kod där för att se om de kan liksom förekomma ja, nästa mord där då. För han hintar alltid om vem som ska bli näst, och så är det en dum liten twist på slutet där mördarens identitet röjs.
Det känns lite som vilken spänningsfilm som helst egentligen. Men vilken slasherfilm som helst. Eller, nej vänta nu. The Collector, det var den jag skulle komma till. Tyckte The Collector och Seven. Det känns lite som att de är inspirerade av det där.
Ja, det känns ungefär som en tv-film egentligen. Fast lite mer raunchy, för den är så gjord som en, alltså en spelfilm då. Men det känns som en tv-film. Och Christopher Lambert är inte riktigt hundra i sitt... Ja, som engelska, som andra språk. Han har ju franska som första, och han har inte riktigt knäckt den engelska koden ännu i den här filmen. Ja, kära någon.
Var det de det filmerna hade... de dubbade honom?
Nej då, det är han som pratar. Men ja, det går inte riktigt så bra alla gånger. Men nästa jag såg, det är då Resurrection från 99-98 där någonstans. Och den här tänker jag då säga är då kraftigt inspirerad av Seven. För det är också, Lambert spelar en polis och det här är i någon, jag tror det är Chicago den utspelar sig. Och där jagar de då en seriemördare som ger sig efter män som samtliga är då 33 år gamla. Och det som verkar vara gemensamt är att ja, men det första mordoffret de hittar saknar typ den vänstra armen som mördaren har kapat vid axeln. Nästa mordoffer saknar höger arm kapat vid axeln. Nästa saknar ett höger ben. Och så behöver man inse liksom att det finns ett mönster här. Mördaren tar kroppsdelar och de tänker liksom att ja, varför gör han det? Jo, men han lämnar en massa bevis efter sig, eller ledtrådar efter sig, och de inser att det finns bibliska motiv här ganska snart. Och den heter ju då The Resurrection, så ganska snart pusslar de ihop att... nej, men mördaren håller på pusslar ihop Jesu Kristi kropp, för det börjar dra sig emot påsk där då. Och gardningen ska ju då återuppväcka Jesus, även arbetshypotesen. Men den här är då liksom, den är mörk, den är dark, den är gritty. Det är liksom, det är väldigt snuskiga och sunkiga arbetsmiljöer vi rör oss i. Och den känns väldigt Seven-esk inspirerad, som också hade det här liksom, ja men det smutsiga staden i sitt seedy underbelly. Fast här då med någon religiös twist. Eller ja, Seven hade också en religiös twist där med dödssynderna. Men den här tycker jag om. Christopher Lambert har blivit mycket, mycket bättre i sitt engelska tal här, helt klart. Men den här uppskattar jag. Det är väl också en sån här film som han har producerat själv. Så det är väl också egentligen kanske lite mindre sak. Men habil seriemördar thriller, lite roare, lite gråare, lite äckligare. Är det något du har sett? The Resurrection?
Nej, jag tror jag bara sett Highlander.
Ja.
Med honom. Jag tror det är det enda. Men skenet kan ju bedra. Jag är lite dålig på att komma ihåg titlar.
Sen det sista jag såg här då var också en Lambert-film här då, som heter då The Hunted från 1995. Och den har jag aldrig sett sen tidigare. Den var premiär nu. Och det var mest på att den fanns. Jag hittade den billigt på Amazon och då köpte jag den. Jag tänkte, ja, men det kan väl vara kul. Och det var en jäkla tur. För det här är då, alltså det är en riktig B-action-film. Men för att vara en B-action så är det verkligen A-klass på den. För den här var, oh, att jag inte hört talas om den här innan. Den här tänker jag säga är kriminellt underskattad i sådana fall. För Christopher Lambert spelar då en affärsman på någon resa i Japan. Och på, ja, de har precis gjort någon affärsdeal. Och ska precis liksom till att, ja, åka hem dagen efter. Men då hookar han upp med en vacker kvinna där. För en liten, ja men en romantisk one night stand där. Och hon verkar väldigt medgörlig och tacksam för det. Och det visar ju sig, anledningen till varför är för att hon är måltavlan för någon japansk ninjakult. Som har, ja, men beslutat sig för att mörda henne. Eller hon har fått ett kontrakt på sig, så hon vet att hennes dagar är över. Så han blir vittne då till när de bokstavligen hugger huvudet av henne med ett katanasvärd då. Men grejen är då att han ser ju då också ninjaledarens ansikte. Och han, i och med att den här kulten är så hemlig, så har de liksom, ingen får se hans ansikte och överleva, men han kommer ju undan dem. Och ja, han blir skadad men kommer undan, hamnar på sjukhuset, polisen ska ta över, men polisen där, de tror dels inte att den här ninjakulten finns. Men däremot så finns det då en samurajkult, eller en samurajgrupp, det är inte en kult utan den här gruppen finns. Och de anses ju då vara förlegade, för det är liksom gamla sedvänjor. Men de tar det här ninjahotet på absolut största allvar och beslutar sig för att beskydda honom, eftersom att han har sett den här ninjaledarens ansikte. Ingen har gjort det, så då vet de att de kommer komma efter honom. Och sen är det en kavalkad av stencool action. För det blir, han får fly från sjukhuset och hamnar på ett höghastighetståg där ninjorna tar sig in. Och där blir det då en sammandrabbning mellan ninjorna och den här samurajledaren. Och det är så kick-ass som kick-ass bara kan bli. Det osade atmosfär och det var liksom, det var stencoolt. Det var liksom, ja men, då, ja, Amerika och Italien hade sina spaghetti-western-filmer, så hade ju Japan sina samurajfilmer. Och det här är liksom som en modern, ja, eller 90-talet, mitten av 90-talet, så en stencool samurajfilm där de gör upp med ninjorna. Christopher Lambert är egentligen fullständigt onödig för den här filmen. Han finns bara med i bakgrunden i stort sett. Men liksom, han är ju posterboyen. Men ja, den var fantastisk. Det var en av de bättre actionfilmsupplevelserna jag haft 2024 här nu. Jag har inte hört talas om den här filmen för. Så ja, jag rekommenderar varmt The Hunted från 94 till folk.
Jag har inte tittat så mycket på TV, men jag har läst däremot. Och den här, sen sist så har jag läst två böcker. En som hänger ihop, det är av Ulrika Rolfsdotter, Rovhjärta och Syndabarn. Och Rovhjärta är lite av en whodunit, även det. Det handlar om Annie Ljung som har byggt upp ett liv som socionom i Stockholm, långt ifrån sin hemby, Lockne. För när hon var ung så drevs hon ut ur Lockne på grund av att hon ansågs ha ljugit om en våldtäkt. Och i första Rovhjärta då så är det en flicka som blir mördad. Och Annie, som egentligen ska åka hem varannan dag i stort sett, hon blir kvar och börjar jobba på socialtjänsten i Ångermanland då. Jag kommer inte exakt ihåg. Det är Rovhjärta, det är plotten till den. Sen i Syndabarn då har ju hon slagit sig till ro där. Hon har pojkvän och hela köret. Och den här är egentligen en direkt fortsättning på rovhjärta. Och då är byn i chock igen. Där, för då är två flickor som har dött på en strand. Och det visar sig att alla tre flickorna som var tillsammans, för två dör och en är skadad. Alla de tre har tillsammans en koppling till socialtjänsten. Och Annie Ljung blir då återigen ofrivilligt indragen i den här utredningen. Så att Kramforspolisen tillsammans med socionomen Annie Ljung, de löser fall. Eller gör de det? De böckerna har jag lyssnat på när jag inte har gjort annat. Så att film har det varit dåligt med. Jag har fortfarande, vi håller fortfarande på med The Big Bang Theory. Det är våran kvällsmats-tv. Men annars så har det inte blivit så mycket mer. Men idag, det här avsnittet, så ska vi då ge oss av till Sveriges 1988 och filmen Besökarna. Som första steg i våran svenska skräckfilmsår. Så här kommer en trailer.
Här kallar jag för luft. Känner du det?
Helt otroligt.
Ja, men allvarligt talat.
Frank, jag kommer älska det här stället.
Hur mår du då?
Bra.
Det är något skit i det här huset och jag tänker ta reda på vad det är.
Vad är det där?
Nu verkar jag helt livsfarlig. Du vet vad du håller på med.
Ja, för fan. Jag har gjort det själv ju.
Du måste dra härifrån nu. Du fan, det kan man aldrig sticka.
Nej.
Och då nej, det är för fan mitt hus och min familj.
Peter! Slotter! Sätt i kontakten!
Du är för fan inte riktigt frisk i huvudet.
Oroa dig.
Frank driver en liten reklambyrå och har just rott i hamn ett lukrativt konto. Pengarna sätter han snabbt sprätt på genom att köpa en ny Volvo och en drömvilla på landet åt sin familj. Men de hinner knappt flytta in i huset förrän märkliga saker börjar hända. Dörrar öppnas av sig själva, tapeterna trillar ständigt ner och det kommer skrapande ljud från väggarna. Är det verkligen bara råttor där bakom? Eller något mycket värre. Ja, det är plotten till filmen Besökarna från 1988. Och Fredrik, har du några initiala tankar till den här?
Ja, men den här filmen är... Det här är stark nostalgi för mig. För jag misstänker, när jag går tillbaka till att det här kan eventuellt faktiskt vara den första skräckfilm jag faktiskt har sett. Och då gick jag kanske i lågstadiet. Jag kan ha varit antingen 8, 9, 10 eller något sånt där. Och den här filmen... den skrämde mig bortom vett och sans back in the day. Så har alltid funnits hos mig som en ganska stark filmupplevelse. Och jag tror liksom som barn är det här en jättekuslig film. Som vuxen, ja. Jag har förstått att liksom kanske den här mer... Jag vet när jag fick när jag jobbade på ABF här. Så fick min chef reda på att jag gillar mycket film och skräckfilm. Och då undrade jag, har du sett Besökarna? Ja, det hade jag. Jag har ju den på DVD också. Och då ville han ju låna den. Men det var ju mest av den anledningen att han ville skratta åt den. För han tyckte ju mer att det här var en usel film. Så jag har ju förstått att den här står på lite två ben. Kanske som för mig idag, som har djup nostalgi. Som tycker att den här filmen är kultig som bara den. Kontra de som kanske såg den i vuxen ålder när den kom och kanske skrattade åt den. Så med min första tanke är att ja, för mig är det här alltid med ganska stor värme som jag återvänder till Besökarna till. Men jag kan också säga att det är en film som är ganska ojämn också. Men ja, mina initiala första tankar här är, ja, det är positivt, det är positivt.
Okej. Okay. Besökarna är, jag tycker inte det är en skräckfilm, men för en nybörjare inom genren så kan det här bli lite av en öppning till filmatiseringar av, som ska visa något övernaturligt eller ett fönster till en annan värld eller okända saker som kommer in i vardagen. Men för min del så är Besökarna, precis som din chef, mera någonting att skratta åt. Och sen är det ju som sagt väldigt mycket kult. Så man kan ju titta på den bara för att det är den. Det här senaste jag såg den här, det måste ha varit någonstans 2000. Något sånt där. Så det var kul att återvända till den. Det är ingenting jag skulle göra typ en gång om året direkt. Utan det är mera, ja. Jag kan kolla på den då och då, men jag behöver inte se det allt för ofta. För sen är det här trots allt en 80-talare och många av skådespelarna, det är ju deras första film. Eller i alla fall väldigt tidiga i deras karriärer. Så att kvaliteten blir ju därefter. Men det här, det är ingen Conjuring Universe-film. Det är inte en Blair Witch Project-film, utan det här är svensk skräck mera format som, ja, en familjefilm i stort sett, vill jag säga. Och framförallt så tycker jag karaktärerna är fantastiskt roliga. Så jag tänkte, vi har ju, för vad jag, om man räknar bort barnen, för de är mest i bakgrunden och gnäller, så har vi tre karaktärer att prata om. Frank, Sara och Allan.
Ja, och Brevbäran lite kort om inte annat.
Ja, Patrik Ersgård heter han, ja, i verkligheten.
Mm-hmm. Ja, men det är en väldigt liten ensemble vi har att göra med här. Men innan vi går in där så tänker jag bara lite filmen i korthet. Alltså ja, det är ju bröderna Ashgard, Jack och vad heter han nu?
Patrik.
Patrik och Jack Ashgard. Det är ju deras både regidebut, alltså långfilmsregidebut, och ja, det är ju liksom baby's first movie. Jag skulle absolut inte ha gjort det här bättre någonstans. Jag skulle fallat på ansiktet och dött om jag hade gjort det. Så det där, all heder till dem. Men också all heder till dem att vi 1988, det som var svensk film då, det var ju komedier. Jönssonligan-filmerna gick som Herre Jösses. Göta kanal och sen Sällskapsresorna och alla liksom de uppföljarna där liksom. Svensk film var förknippat med komedi nu. Och den här sticker ju ut liksom som att, ja, men ett ärligt försök att göra en svensk skräckfilm. En svensk, alltså en film om en familj som flyttar in i ett hemsökt hus. Och så händer det läskigheter. Det liksom, det gjordes inte. Och gjordes inte innan och det gjordes inte efter heller. Så det, svensk skräck överlag, det är ju few and far in between. Så liksom när det kommer en sån här en härlig film, för jag tror nog att den här liksom, den gick inte så bra, kanske jättebra när den fick sin bio-release, utan det var mer när den kom ut på hyrvideomarknaden sen som den hittade sitt andra liv. Och för mig som 8 år var det här liksom en otrolig ögonöppnare för just spökerier, spännande, läskiga saker. Och det är också en väldigt bra, som du nämnde Patrik, en sån här nybörjarens skräckfilm. Och kanske lite för den lite yngre också, för det är inte en våldsam film, utan det är mer liksom, det är saker som släpar, det är saker som låter, försöker bygga atmosfär och stämning. Så där fyller den liksom i all sin rätt. Men då har vi ju då som sagt våra karaktärer där då. Och vi börjar med vår huvudperson då, Frank Kjell Bergqvist själv. Vad tycker du om Frank i den här filmen?
Alltså Frank, han är... Jag ser nästan mig själv i honom. För jag älskar en av hans kommentarer. Du vet inte hur det är att vara egen företagare. Tycker den kommentaren. Ja, och den är inte bara rolig, den är väldigt nedlåtande också, ska man säga. Men jag ser mig så som han beter sig. Så kan mina dagar vara när jag verkligen känner att jag hittar ingen som är intresserad av mina produkter, av mina tjänster. Så jag är verkligen... Men...
Då går du direkt till spritflaskan som Frank
gör. Ja, precis. Jo, jag brukar komma hem och fråga Patricia, var är spriten?
Ja, jag köper med dig 10 liter mjölk också.
Precis. Alltså... Den frågan måste jag ställa dig. Vad fan ska han med 10 liter mjölk till?
Ja, men han är ju taktlös, Frank. Alltså jag känner, ja, men det kan vara smart att ha det, men mjölk går ut i datum och blir dåligt.
Nej, men jag menar, alltså, out of nowhere så köper han 10 liter mjölk. Han verkade vara ganska, vad ska man säga, avtrubbad där när det gäller att ha koll. Och särskilt med grabben... Det märks ju på dem att de vill ha uppmärksamhet och pappa inte ger det, liksom.
Mm. Ja, men Frank, jag har komplicerade känslor till Frank. Det inleds ju, men det är ju som, ja men, han som har fått den här fantastiska dealen. Han ska egentligen vara någon form av, ja men, 80-tals jappin som nu har fått sig det här stora... reklamdealen, kontrakten till det här försäkringsbolaget, och nu och det är stort, det är mycket pengar som kommer in där då, och nu har vi redan satt sprätt på de där pengarna, köpt det här huset och den här fina Volvon där då, som han är så jäkla förtjust i. Oh, vilken fräslig och fantastisk Volvo det är. Och jag tycker bara, det var en ful jävla Volvo. Tänkte jag, det jävla 240. Jag vet inte vad det är, liksom, för mig. Den skriker inte lyx och flärd när jag ser den. Men ja, 88 kanske det var lyx och flärd, vad vet jag.
Men V70 var lyx, eller i alla fall... Någonting med 70 i vad lyx och färd då.
Jaha. Han svär nog så in i Norden. Så fort det går honom emot. Ja, då är det fram med spriten. Han hinkar i sig mycket. Någon gång trodde jag så liksom om det här. Liksom att det här kommer bli en sån här Norén Ingvar Bergman-drama. Liksom. Han kommer stå där och vråla och skrika. Han är i fyllan och villan och inte klarar av att hantera sina maskulina sårade känslor. Vi går aldrig riktigt dit. Men det känns som att vi står på det knivbladet och väger över hela tiden. Som att han ska få den här stora blowouten. Men det får han aldrig riktigt.
Ja, men en fråga där. Han sätter alltså sprätt på alla pengarna direkt. Men han har inte fått någon deal än.
Nej, det är väl, om jag ska tolka det här rätt, så är det väl ungefär som att, ja men, de har gjort den här... Det här försäkringsbolaget, och han har pitchat en idé tydligen, och de verkar väldigt nöjda med det, och liksom allting verkar som att det ska gå i hamn. Så nu ska en större summa pengar komma dem till del. Men sen spricker dealen. Och, men jag vet inte också inte heller liksom, för nu kan det vara att saker och ting såg annorlunda ut 88, vad vet jag, men hur köper man ett hus innan du liksom har betalat för det? Du tar väl ett lån för det, lika som en bil. Man kan väl inte köpa en bil eller hus på krita
Det är väl om de har, om de tar ett lån i förväg liksom. Och ja, bara tar det på vinst och förlust.
Ja, och nu har de ju räknat med att den här stora affären ska gå igenom, men det gör den inte. Eller snarare att den är hotad. Plötsligt är de inte intresserade av hans idé och han får typ en vecka till på sig att pitcha en ny idé för att de kanske räddar det här kontraktet. Och det, men då kommer ju spökerierna och ställer till det. Men jag tänker liksom, ja, jag tycker den här familjedynamiken är lite så där. Det, liksom, det känns som att det här är en familj med problem, eller som borde ha problem. Han röker som en skorsten. Jag reagerar på att han röker i bilen där, tillsammans med barnen. Han röker i sängen. Som sagt, minsta lilla motgång, flaskan är där, hinka, hinka, hinka. Och men samtidigt är han ju inte en hemsk pappa. Han verkar inte så. Han är ju kärleksfull till sina barn och sådana saker, men han är taktlös. Han är så fruktansvärt taktlös. Det är liksom som, ja, men när han ser, han är ju den som börjar ana spöket först, hör det först, och liksom börjar liksom se mig, liksom, han går upp på vinden och så ser han ju de här blöta fotspåren, och då är de uppe på vinden där, och han bara börjar gasta, vråla och skrika till att Sara ska komma upp där. Kom upp nu för fan! Han piskar ju upp världens jävla stämning. Barnen står ju där liksom ögon stora som tallrikar. Och liksom han bara drar upp henne. Det är ångest, det är vrål, det är panik. Och så är, när hon väl kommer upp så är det ju ingenting där. Ungarna är ju liksom sjukt förvirrade och liksom jätte... Vad är det som händer, mamma? Och det är det jag tänker. Han är så... Han har inte takt och förson. Eller han är inte takt och ton. Utan han gör ont värre hela tiden. Han är ju den som piskar upp den här jävla hetska stämningen hela tiden. Och, för, ja. Sen då för att, och sen för att de möter ut och så är det då ständigt ett fimp i munnen och sen en Jack Daniels i handen där.
Har du spriten?
Jag har varit spriten. Och det är alltid så där. Jag vet liksom, det där varit spriten. Ja, det är bokhyllan som du har ställt. Ja, varför skulle jag ställa det där? Det är liksom, det är väldigt mycket så där muttrande, passiva, aggressiva kommentarer från honom. Så jag tänker, hon stackars kära, hon får leva med ganska mycket ändå. Men det känns ungefär som att det här är Jack Torrance light. Vi kommer aldrig till att han liksom börja vifta med yxan och liksom here's Johnny, utan
here's Frank,
here's Frankie. Nej, men jag vet inte riktigt vart vi är på väg med honom, för det känns liksom som att hans besatthet håller på att liksom ska driva familjen till undergång, eller liksom håller på att splittra familjen, och det är ju en av tankarna med den här. Men vi går aldrig riktigt så långt heller. Vi får aldrig riktigt en sån här jättedramatisk scen när hon liksom konfronterar honom och han liksom har totalt snöat in på spökerierna, räkningarna ligger på hög, barnen gråter, hon tar barnen och sticker. Det skulle behövas något, så jag behöver en mer uppbyggnad, men vi får inte riktigt det. Vi ställer av den där eventuellt dåliga maken Frank, som har, vars affärsstil gick dåligt och nu dränker han det i sprit och jagar spöken istället.
Oh.
Jag vill gilla Frank, men jag är också lite, jag stör mig på han, för han känns som att han vore egentligen en bad guy. Det känns som att han borde vara Jack Torrance i stort sett, men han är inte Jack Torrance, utan han är en sån våran hjälte trots allt. Men vi får alltså ofta se honom stressad, full och otrevlig, alltså oftast.
Jag ska göra en liten korrigering där gällande Kjell Bergqvist där. Det är bara med inte den första filminspelningen han gör. Han började 71 och filma tv, så att det var inte deras absolut första, ska jag säga på en gång. Men Jack, ja, jag tror att vi har Frank heter han dessutom. Jag tycker vi har tömt ut honom här. Han är bara en douche, tycker jag.
Ja.
För jag vill, jag har mer att säga om Lena Endres karaktär Sara.
Do it. Take it away.
Ja. För Sara tycker jag är, hon framställs som den här väldigt sympatiska mamman som har tålamod med sin make som har problem. Hon i början. Men sen när allting går åt helvete, ja, då hoppar hon in i bilen och drar. Lämnar man och barn i det hemsökta huset. Ja, för, det slår liksom ner kilen att ja, men det här är ju en familj som är typ dysfunktionell egentligen. Det är två föräldrar som har psykisk ohälsa. Ja, det har de här. För en jagar spöken och en drar iväg utan att ta hand om sina barn. Och så två unga då som bara tjatar som alla andra småbarn gör vid den tiden. Jag menar, de är väl någonstans mellan 4 och 7 år. Sara är, ja, det är nog den karaktären jag tycker minst om.
Oj, så.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Pass.
Ja, hon kommer sist i trilogin där.
Ja, det är riktigt så illa tycker jag inte om henne. Men jag tycker däremot att hon är en underskriven karaktär. Jag hade önskat mer av henne. För hon blir väldigt mycket liksom... Hon är journalisten. Hon är den som har jobb. Och jag skulle vilja veta mer om det. Jag skulle kanske vilja... Kanske haft med henne i jakten på spöket om inte annat då. Och kanske kan nyttja, liksom, hon kan sina journalistkunskaper börja gräva lite i historien och se vad är det för något läskigheter som har hänt i det här huset. Det hade kunnat varit något. Men i stort sett så känns det som att hon blir lite relegerad till att liksom vara, ja, men hemmafrun som ska liksom vara den här stöttande och stödjande till maken som nu håller på att balla ur. Och måste liksom ta hand om barnen medans han jagar spöken där och hon liksom oroar sig över ekonomin. Jag tänker inte säga att jag reagerade också på det där att hon bara tar sitt pick och pack och sticker där närmare slutet. Och jag gillar verkligen inte att hon lämnar barnen. Nej. Det är också mycket för det sista hon gör, för det är ju efter att spökjägaren har dött där. Och det kan jag köpa liksom, att den freak out ser liksom, nu är herregud, en människa har dött här och min make jagar spöken. Nu tar jag mitt pick och pack och sticker. Till och med liksom i den scenen så står hon och ropar efter barnen. Sen nästa scen så hoppar hon in i Volvon och piper iväg utan dem. Det är där dissonansen dyker upp för mig. För jag hade mer funnit det rimligt om hon hade tagit barnen och stuckit. Alltså lämnat honom. Det hade känts mer rimligt. Det här känns inte riktigt lika. De lyckas inte riktigt bygga upp det. Jag stör mig något så fruktansvärt. Varför lämna barnen tillsammans med pappa nu som verkar ha förlorat förståndet? Jag köper det inte riktigt. Men vi behöver ju barnen för filmens tredje akt. Så där... Jag vet inte, är det dåligt manusförfattande eller inte, men förstås. Men hon får ju en action-scen sen eftersom att spöket av spökjägaren dyker ju upp och varnar henne på hotellet. Så hon kommer ju där och räddar ju sin familj i slutändan där. Och så hon får ju en action-scen där. Så där fyller det upp. Och det är en ganska cool sådan då. Och bara bredsidar huset med Volvon. Tar med sig hela jävla entrén. Går åt helvete där. Kan man inte låsa upp dörren? Ja, men då tar vi det med Volvon.
Ja, men sen också när hon blir jagad av polisen. Liksom rakt ut i någon jäkla fält. Hoppar över ett dike och sen ytterligare ett dike och då kommer polisen och bara smack och kommer ingenstans.
De hade ju bara en rutten Saab där, alltså
ja.
Det kan ju inte mäta sig mot muskelstyrkan hos en Volvo.
Nej, precis.
Nej, men jag stör mig inte på henne på samma sätt, men som sagt, det kanske kan behövas lite tajtare manus här för att liksom få den här relationen bättre, för det känns som att jag hade behövt lite mer utav Wendy här då. Vi behöver Wendy till Jack Torrance här. Vi behöver henne lite mer härjad innan jag kan köpa att hon bara lämnar ungarna och sticker. För det stör jag mig nog så fruktansvärt på. Samtidigt har hon också är hon ju också med i en av de mer läbbigare scenerna i filmen. När Kjell Bergqvist vaknar i sängen så tittar han ju över på henne och det ligger ju hon med ett alldeles otäckt leende. Som vi förstår det är ju spöket där då, som jävlas med Kjell Bergqvist. För sen när han tänder lampan då ser hon ju helt normal ut. Nej, men jag tänker, hon har ju också det, så det här känns ju både hon och Kjell Bergqvist här känns ju ungefär som att de är Stockholmskisarna här som kommer från storstan, flyttar ut på landet. Och de har liksom den här rappa dialogen. Jag menar, hon svär också ganska bra.
Ja.
Tänker jag, möter upp hans när han svävar ut där. Har sig. Så, men jag hade önskat mer involvering av henne i den här filmen, ska jag villigt erkänna. Men det är kring pappa Frank. Det kretsar kring mest här.
Ja. Och sen har vi då den svenska motsvarigheten till ondska. Nej, Johannes Brost. Han får alltid spela elacking.
Yes, jag förknippar ju... Johannes Brost har ju alltid för mig varit liksom tätt förknippat med Rederiet. Där han spelar Jokern. Eller Joker, den här bartenden där. Så jag förknippar, Johannes Brost är för mig inte förknippat med bad guys. Han är förknippad med en lustig kurre. För det var ju lite där han var i Rederiet. Det är alltid vad jag har sett han som.
Ja, jag tänkte mer där i filmväg. För jag tror aldrig jag har sett honom som en god karaktär. Jag tänker nu är han ju en tokig spökjägare. Ta... I Jönssonligan, där är han ju med silvertänder och har maskingevär i sin lösa hand. Och...
krokarmen som kan skjuta knivar och allt vad det där. En minnesvärd jalacking där.
Ja, herregud. Men det är väl bara att... För jag har inte sett hela Rederiet. Det var en sån här grej man slötittade på lite då och då. När det fanns. Men då förstår jag om han var lite skämtsam där. Att du har en... Det är en bättre bild av honom om inte annat. Men jag gillar han som spökjägare. Alla hans mackapärer och en laser som skjuter och ja...
Ja, det är, han är... Jag kan inte låta bli att tänka på typ Zelda Rubensteins karaktär från Poltergeist. Fast det här är ungefär som den karaktären mixad tillsammans med en Ghostbusters ungefär.
Ja. De måste ju ha haft lite influenser från Poltergeist.
Ja, men det tror jag nog. Och Ghostbuster-referenserna finns ju också där med alla makapärer och prylar som man har för att mäta sådana saker. Jag kommer också som barn fascinerade det här med något så fruktansvärt när han bygger upp de här maskinerna som kan mäta vågor. Så han kan ju säga, oh, det har varit någonting här i rummet. Det tyckte jag var skitobehagligt. Men jag gillar också för att han är ju den här, ja men en excentriker som liksom jagar spöken. Men som är då liksom mer rotad liksom, för honom är ju det här normalt. Oh, det finns spöken här, oh, vad spännande. Och så har han liksom sina knasiga berättelser där. Medan Kjell Bergqvist håller ju på och freakar ut här. Så tar jag han det här liksom lite mer. Ja, men det är lite mellanmjölk här. Ja, men det är spökeri, det är lite fräckt, det är lite häftigt. Och sen visar det sig att just det här spökeriet är av lite mer intensiv natur än vad han kanske är van vid. Och det kommer ju kosta honom livet i slutändan.
Men jag tycker det är kul det här att han ställer upp en massa antenner och grejer och sådär. Och sen till slut bara, och var ska jag sova någonstans då?
Ja, för det hade också en aloof karaktär liksom. Här kommer jag med alla mina grejer här och så ställer jag upp dem precis över det. Ja, var ska jag sova då? Jaha, du ska alltså sova över. Ja, okej. Ja, såklart jag måste göra om jag ska hitta spöken här. Ja, han är en fläck energi som kommer in här då liksom. Jag vill ta på det här alldeles för lätt och alldeles för positivt. Åh, det är spök. Nej, det kanske rent av är en demon. Oh, vad spännande.
Men det kan ju vara så att han har gjort så himla många utredningar i var och varannat hus och det har inte hänt ett skit. Och nu kommer han till ett hus som faktiskt är extremt aktivt. Och han bara, oho, nu jäklar.
Man är ändå så byggt. Han har ju byggt den här maskinen. Den som skjuter elektriska stötar eller energi vad det är. För det är ju det som han, vad kommer jag säga, spöken, demoner är egentligen bara våglängder utav energi. Så för att bli av med dem så behöver du liksom bara ge den en rejäl jävla stöt utav, ja, vad jag antar då. För den behöver ju jordas, den där maskinen, så det måste vara någon specifik form utav elstöt så blir du av med dem. Och det är ju väldigt Ghostbusters för mig, liksom med hjälp av teknik så kan du då besegra de här spökena. Och det är väl där liksom, han är lite bryggan över liksom det här, det okulta, det som är lite det flummiga, det mystiska och det magiska, men blir då blandat med hans teknologi, då blir det science helt plötsligt. Och jag vet inte, jag tycker den här är en fräck karaktär. Jag önskar vi hade haft mer av honom. Jag hade gärna sett någon jävla spin-off, hans tidigare jaktäventyr där han har liksom, jag vet inte, hur halkade han in på det här okulta? Drev han ut någon ande, spöke, demon i något annat sammanhang? Ja, det skulle vara kul, för han är ändå så liksom en glad, liksom lätt inställning hela tiden. Liksom, oh, fascinerande och kul här. Så alltså, det är en kul karaktär, tycker jag.
Om man skulle göra en remake på den här, precis som de gjorde med Göta kanal typ. Så här, Göta kanal 2000 eller vad man ska kalla det. Om man skulle göra en besökarna 2 eller besökarna igen.
Revisit. Typ.
Ja, exakt. Vem skulle spela Johannes Brost karaktär? För han har varit död sedan 2018. Men jag tänker, vem skulle...
Det kan ju vara en kollega till honom, till den karaktären. Som skulle ju kunna spela. Eller hans änka eller något sånt där.
Lite Barnaby-effekten.
Ja, eller kanske ett barn eller ett barnbarn till honom skulle ju kunna ta vid, om inte annat. Liksom... jag vet inte, man kan inte remakea den här filmen, tänker jag, för den här filmen har sin specifika stil och det är liksom det, den är lite läskig men också lite pajig. Skulle man göra om den liksom, det är väl då man kanske bara gör en renodlad skräckfilm, alltså går liksom hardcore in. Det vill jag nog inte se, jag ser hellre en fortsättning. Kanske där, ja men, Johannes Brost karaktärs barnbarn tar vid. Eller, jag kanske undrar, för vi får ju aldrig riktigt reda på vad det är som härjar i det här huset. Och det kan ju tänka, det kan ju finnas liksom intresse av liksom barnbarn för det. Vad var det som mördade min morfar där för de där åren?
Ja, då, om man då tar ett barnbarn som heter Alana istället. Bara för att hedra Allan. Ja. Liksom. Och sen har hon tagit över det här. Och istället för de här gigantiska mackapärerna så kan någon mäta med en iPhone typ.
Jag vill ha stora mackapärer. Det behövs också. Det behövs stora batterier för att få de här elstötarna för att kunna säpa bort en demon ja. Eller något sånt där. Det kan jag köpa. Det för det som vi kan ju. Och det kan ju vara att antingen är samma demon tillbaka, eller så är det någonting nytt, eller att det var mer än ett väsen i huset där. Det skulle ju vara fräckt.
Och ska det då vara barnen Lotta och Peter som kommer tillbaka till huset, eller ska det vara en helt ny familj?
Ja, men det kan det väl vara. Vi kör den kopplingen kanske, liksom att ja men Alana där då söker upp Frank och Sarah där då, som nu har separerat här liksom, och vi liksom pratar om vad som hände där, men det vill de inte höras vid någonting om. Sara har gått vidare, hon är nu Pulitzer-vinnande journalist. Frank, han har blivit nykter efter 20 års alkoholmissbruk här, eller något sånt där, så har inga intresse av att komma tillbaka till det här. Och då liksom kommer då till barnen där då, Peter och Lotta, som försöker med, ja men det var så länge sedan jag var barn, men det har märkt oss, det här märkliga grejer som händer i huset. Ja, men jag ser det, jag skulle se en uppföljare till Besökarna. Vad hände sen?
Ja, det vore coolt. Eller så har Frank och Sara gått liksom och dött, och Lotta och Peter måste städa ur deras hus för att de bodde kvar där. Nu är inte det här skapa uppföljarpodden. Nej. Det var en rolig diskussion.
Ja, men huset finns inte kvar. Det brinner ju upp i slutet där.
Så, ja, det är just det gör det.
Så vi har bara, kan ju ha ruinen av det gamla huset kvar där.
Ja, eller så är det uthuset, den här ladan som också står där, som de hittar det här väsenet. Mm. Kanske barnet till väsen. Ja, skitsamma. Men då kommer vi ju med en liten segue in på platsen då. Det här gula huset.
Gula huset med det gröna plåttaket. Som då ska finnas i Aspvik i Värmdö, kunde jag googla mig fram till att huset ska stå. Mitt ute på landet. Jag tycker det här huset är så in i helvete fult. Ett bland de fulare hus jag har sett i skräckfilmssammanhang. Du skulle inte hitta mig död i det där huset. Om inte demonen släpar in mig i det då förstås. Jag tycker det är gräsligt fult det här huset.
Ja.
Åh, kära värld. Men det är också ett väldigt klassiskt Haunted House-hus, det här tvåvåningshuset.
Ja.
Så, med vind.
Med vind.
Mm-hmm. Ja, men...
med vind.
Ja, men ytterligare, alltså utomhus, alltså jag hade målat om det där jävla huset, det hade hänt under mig om jag hade ägt det där. Men inuti är det bra fräckt, det är ju stort jäkla hus, och jag får ju lite så här Amityville-vibbar av det, och det tänker jag att det är bröderna Ersgard där, det här känns ju som två bröder som har sitt på det torra när det gäller skräckfilmer. De är nog liksom djupt insyltade och har tyckt det här varit awesome så pass att de tog sig an omaket att göra en svensk skräckfilm. All heder 5 av 5 där, helt klart. Men det känns liksom som att det här är liksom ett Amityville-hus. Ett hus där som på ytan då är liksom, ja men här kan man bilda, fostra familj, mums mums, vilket härligt, trevligt. Men så bor det ju någonting ondskefullt och jävligt i det. Så det är ett väldigt klassiskt liksom hemsökt hus, och framförallt vinden där det onda bor. Det är ju också väldigt skräckfilmseskt, så det härliga till. Vad tycker du om huset, platsen här då?
Alltså jag tycker det är ett otroligt fult hus, precis som du sa. Det är ju inte något, det känns som vanilj, eller vad man ska säga. Mellanmjölk, eller röd mjölk som man häller ut för man köper 10 liter. Men jag gillar omgivningen av det här, för det är verkligen bara huset vi befinner oss i. Det är inte ofta man får springa ut i trädgården här eller man springer inte ut i trädgården alls. Man är på uppfarten till huset. Och sen när man är i huset. Så att det är som du säger, det är ett bra haunted house setting. Jag tänker också lite räck-ish med många våningar. För jag vill ju säga att det finns en källare på det här också. Så det är alltså 4 våningsplan som spökena kan ge sig i kast.
Dock får vi aldrig se källaren här. Jag kan ju tänka mig att det kan finnas en ändå.
Det är min tanke. Det må... Sen att huset brinner ner i slutet, det tror jag bara är bra. För att då kommer inte det här att... Då blir det inte en omedelbar tvåa där det kommer nya spökjägare. Eller att folk beger sig dit. Ja, det gör de ju ändå för att titta på det faktiska huset. Men att folk beger sig dit och ska börja jaga spöken. För om jag skulle visa att det bor folk där.
Ja, nej, men då blir det ju Amityville Horror. Liksom ett ny familj flyttar in i det här hemsökta huset. Jag gillar att huset brinner ner. Vi bockar av alla liksom skräckfilms B-klichéer här. Så självklart ska huset gå åt helvete i slutet när vi har besegrat det onda där. Det tycker jag om.
Men har demonen då hoppat på Kjell eller Frank och följer med honom?
Det vet vi ju inte riktigt. Den här verkar ju inte direkt vara ett demon. Ja, vi kan ju gå in på hotet nu då. För som sagt, det börjar ju som att det är en hemsökelse, det är spöken. Men sen lutar det ju mer åt att det är en demon som de har i huset. Och den här demonen verkar ju... Vi får ju... Det här är till filmens fördel. Och de ska all kudos till det. Att vi får i stort sett inte reda på något om demonen. Vi får inget namn. Vi får inte reda på hur länge den har varit där. Vi vet inte ens riktigt hur den fungerar överhuvudtaget. Vi får se den en kort stund. Det verkar som blinkar och du missar det. Precis i slutet, när den dyker upp innan Kjell Bergqvist där zappar bort den. Och jag gillar det. Det är kanske vad uppföljaren kan få handla om då, om vi skulle, om det är vår fiktiva uppföljare här. Då kanske man kan få mer information om vad det är för spökeri som beter sig här. Vad det är för något djävulskap som har hållit på här. I övrigt får vi verkligen inte reda på den. Så det är verkligen stönar, dunsningar, den här tapeten som dras ner. Och det händer också bara i efterhand. Vi får aldrig se tapeten aktivt rivas ner.
Ja, det tycker jag är bra.
Ja, men jag gillar det också, för jag tänker i en sån Conjuring-film, då får vi ju se någon osynlig kraft slå iväg någon eller något. Det är mer effektmässigt. Där kom det osynliga och betedde sig. I den här så är det ju väldigt mycket liksom att, ja men, tapeten ligger ner i, han springer in i ett rum, tittar och så kommer han ut igen och då står vindsdörren på vid gavel. Åh herregud, vad har hänt här nu då? Och så går han upp, för dörren var ju stängd alldeles nyss, nu står den på vid gavel. Oj, oj, oj. Och sen upp på den där vinden som är så läskig så. Det liksom hänger konstiga saker. Det är liksom fullt med spindelväv och någon djurskalle som hänger på väggen, tror jag det är. Och den här igenspikade dörren som de inte lyckas ta sig in i först närmare slutet på filmen. Och när de väl tar sig in i det här stängda rummet, som vi förstår då, det är där demonen bor. Det får vi heller liksom inget direkt något vettigt, utan det hänger en massa läskiga masker. Det finns böcker och tavlor och pryttlar och prylar överallt. Men vi går aldrig riktigt in i vad det är. Oh, det här är en mask från Mellanöstern eller något sånt där. Det här har vi en symbol som visar på någon mesopotamisk era, bla 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 bla. Vi får ingenting. Det är bara pryttlar och prylar, konstverk, böcker. Men vi får aldrig liksom reda på, alltså det är inget som ger något vad monstret är eller var det kommer ifrån. Det enda vi får är ju en liten dagbok som hittas där vi förstår att det här har hänt förr. Dagboksförfattarens skrivande leder till att jag förstår liksom att han har blivit hemsökt av någonting. Och så kan vi ju då tänka sig att det har gått illa i slutändan, men vi får inte reda på mer än så. Så det lilla vi vet är att huset är hemsökt av en demon. Den har funnits där ett tag, den har gjort det här förut. Nu gör den det igen, eftersom att den här familjen har flyttat in. Så ja, kudos till det, jag gillar det jättemycket. Och som barn var det här skitläbbigt med det här simpla bara liksom ljud och läten. Nu har jag mört på här om hotet. Vad tycker du om hotet i den här filmen?
När det gäller själva skräcken så föredrar jag sån här off-camera-händelser. Jag tänker lite typiska jallo där man ser kniven höjas och sen får man bara tänka sig själv att personen blir huggen eller något liknande. Så det gillar jag i den här typen av haunted-filmer, för då blir det så mycket mer spännande. Det här med att, som du sa, i Conjuring, det kan jag tycka är lite tråkigt. För om man ser det dra, då blir det ju att ja, men nu är monster där. Eller om du skulle se ett monster bokstavligt talat komma krypande bakom, bara så, det hade inte blivit lika intressant. Mm. Det hade inte blivit samma spänningssaksamma. Jag hade inte upplevt samma spänning om jag hade sett monstret eller vad det nu kan vara.
Ja, det är otäckare där vi inte får se än där vi faktiskt får se. Det bygger spänning. Sen behövde vi få se monstret, och det gör de ju då med all sin rätt att vi faktiskt får se den precis i slutet. För hade vi aldrig fått sett den, det hade varit ett antiklimax.
Då hade man snarare tagit det här som att det sitter i hans huvud.
Nej, det hade jag nog inte gjort, för att det är så uppenbart att det här är hemsökt. Men det hade varit ett antiklimax om jag inte hade fått sett monstret alls närmare slutet. Men det måste verkligen sparas till slutet, för när monstret väl röjs, ja, då försvinner lite den spänningen i och med att det här har varit ett osynligt monster fram tills dess. Och gör man det inte väl, att monstret ser pajigt och dåligt ut, ja, då blir det ännu värre. Då sjunker spänningen ännu mer. Jag hade den känslan till första Insidious-filmen, där de också håller då demonen i dunkel. Den finns i mörker hela tiden. Och det, jag tyckte den filmen var jättespännande tills och med att jag fick se demonen i sin helhet. Och då tyckte jag den såg skitfånig ut. Och då sprack spänningen ögonen bums. Men här, jag har ändå så tankar, alltså, det här spökerierna som händer, det är coolt. Jag gillar också att de inte förlitar sig på jump scares, egentligen inte en enda gång, utan att det bygger mer stämning. Det är konstiga saker som händer, dörrar som öppnar, saker som låter, det viner, vi hör lite dunsar och sådana saker. Och det finns vissa scener som är genuint jättekusliga, som när han är ute med sina barn där vid bäcken, håller på att tälja den här lilla trägubben, och så vänder han sig om och så ser han en skugga som rör sig i fönstret på ovanvåningen. Obehagligt, en sån där isande, liksom, jag kan känna liksom, jag kan känna hans känsla liksom, nu suger det tag i magen. Det borde inte finnas någon i huset, men där är det ju en skugga av någon som går i huset. Skitläskigt. Och det är där liksom den skräcken den här filmen förlitar sig på. Och det är två tummar upp. Istället för jump scares är jävligt träiga och tråkiga. Men det är lite för lite. Det är lite för lite utav det här. Tredje akten, då jävlar i havet blir obehagligt på riktigt när vi hör de här tunga dunsarna från fotstegen från spöket. När vi får se dörrhandtag som vrider sig. Dörrkarmen blir attackerad, liksom någonting kastar sig mot dörren. Det är jättebra. Tredje akten är awesome as all hell. Men uppbyggnaden till dit har varit lite ojämn, tycker jag. Jag hade behövt mer fotsteg. Jag hade behövt mer spökerier egentligen. För jag tänker nog säga att den här, nu när jag sett om den, jag tycker att filmen är stundom seg. Ibland får jag liksom, fick jag nästan kämpa lite för att hålla telefonen borta. För liksom, den har lite quirky dialog och sådana saker. Men det flyter inte på helt ordentligt. Och jag behövde mer spökerier för att hålla intresset uppe. Så ja, det är ändå så liksom en kritik nu när jag ser om den, som jag ändå så har. Jag tycker fortfarande jättemycket om den här filmen, men den är märkligt lite seg. Men bröderna Ersgard här liksom, de har gjort en genuint bra skräckfilm. Jag ser kärleken som finns här, men jag ser också problemen som finns här, tycker jag. På tal om dialog så har vi ett litet klipp här.
Idag på tv så såg vi ett program om påfåglar.
Mm-hmm.
Visste ni att påfågelns stjärt är 2 meter lång?
Oj då, nej. Det visste jag inte.
Hanen måste göra sig fin för honom och sen kan hon para sig. Här är så säger vi knullan.
Nej.
Jag ser det vi gör.
Undrar om fick grabben att säga det.
Ja, alltså den här filmen är quotable as all hell. Det är liksom det här huset säger vi knulla. Det är fantastiskt. Ja, men, så, vi kanske kan gå in på slutord på den här filmen nu.
Ja, kan vi göra.
Nu har jag hållit låda här ett bra tag, Patrik. Vad är dina slutord och betyg till den här filmen?
Oj, oj, oj. Alltså, om jag inte hade sett Poltergeist innan, så hade det här nog varit en av mina topp 3 spökfilmer när det gäller hauntings. Men nu har jag ju sett Poltergeist. Och Poltergeist har 1, 2 och 3. De har minst en film på varje första, andra, tredje plats när det gäller spöken. Så att mitt betyg är 3,5 på den här. Det är inte superbra, men det är samtidigt inte superdåligt. Och så är det riktigt, som du sa, quotable och quirky. Det är väldigt många cringe-tillfällen där man bara märker att det är lite brister i dialogen. De är inte så bra på att gå off-script som de kanske skulle vilja göra med lite, för att få lite liv i det de säger. Men det känns mer som att de läser direkt ifrån själva manuset som de har fått och sen inte mer. Men annars så är Besökarna, som jag sa, en perfekt nybörjarskräckfilm. För den som kanske har svårt för engelska också. Men börja med en svensk och sen så kan det bara bli bättre. Och du då, Fredrik?
Ja, men det här är, det är alltid värsta nostalgin för mig. För det här kastar mig alltid rakt in i barndomen när jag ser den här filmen igen. Poltergeist känns väldigt liksom relevant för den här filmen. Jag älskar den verkligen för vad den försöker vara, liksom en svensk skräckfilm gjord 88 liksom i vad hade vi för skräckfilmer innan? Det var väl Mats Helges filmer där, och de var väl liksom egentligen mest skrattretande tyvärr. Blood Tracks och allt vad det nu var innan. Svensk skräck har aldrig varit liksom seriös, framförallt inte 80-talet. Men den här är det. Den är gjord med hjärta, själ och passion. Och de har verkligen fått liksom, ja, göra allt med det här. Men den har sina problem. Den är lite för lång enligt mig. Den är lite för seg. Jag tycker inte familjen är inte riktigt den här kärleksfulla familjen från, say, Poltergeist, som jag blir förälskad i. Så att jag liksom känner jättestenhårt för dem när spökerierna startar. Den är heller inte superdysfunktionell, alla Jack Torrance eller familjen Torrance i The Shining. Utan den befinner sig någonstans i ett mellanläge där. Men den bygger upp ett mysterium som jag gillar. Den tredje akten är herre Jösses stark, tycker jag. Med spökerierna tar is för kung och fosterland. Resan dit är kanske inte riktigt helt hundra, men det här är den kultigaste av kultigaste filmer som har gjorts, tycker jag. Jag blir alltid glad. Jag har försökt visa att den här för vänner som inte har sett den förut. Det brukar gå så där. De har inte samma vurm som jag har för den här. Men det här är en ytterst personlig film för mig. Så den här får en 4 av 5. Och mest bara för att jag gillar att den står ut. Ja, i ett 80-tals... I svensk film alla 80-tal så står den här i en genre för sig själv. Och jag tycker det är briljant.
Excellento.
Excellento.
Men om du som lyssnare då tycker samma som oss, eller tycker inte samma som oss, eller har någon annan svensk skräckfilm du vill att vi pratar om, så här kan du göra för att kontakta oss.
Skräckfilmscirkeln tar dig på en resa genom skräckens mörkaste hörn. Besök vår hemsida skräckfilmscirkeln.com för mer information om hur du kan kontakta och stödja oss. Tryck på följknappen och aktivera aviseringar i din podcast-app så får du veta direkt när nya avsnitt publiceras. Glöm inte att lämna betyg när du ändå är inne i appen. Dela podcasten med dina vänner och sprid skräcken vidare. Om du vill diskutera filmerna i avsnitten kan du gå med i vår officiella Facebookgrupp Skräckfilmscirkeln Eftersnack. Skräckfilmscirkeln är en produktion av FPN Productions. Tack för att just du lyssnar.
Och om du som många andra tycker om att höra avsnitten i förväg eller kanske rent av ha lite behind the scenes, så kan du registrera dig på våran Patreon, patreon.com/skräckfilmscirkeln, för där streamar vi när vi spelar in. Och om du dessutom blir en betalande medlem kan du se videorna i efterhand. Så är det med det. Fredrik, det är dags för ett litet tema för i år. Vad blir det nästa gång?
Vi ska ta oss i tur med en av de här mitt större slasher-franchiserna. Kanske den största av dem alla. Det är dags att avhandla fredagen den 13. Och det kommer att uppta stora delar utav 2024 här. Men vi har så samtidigt utnämnt det här till svenska skräckfilmsåret, så vi kommer att stycka upp fredagen-franchisen så att vi med jämna mellanrum gör pauser och så trycker vi in en ny härlig svensk skräckfilm här med jämna mellanrum. Men nästa gång då börjar vi med slasherfilmen som startade. Det är ju egentligen slasherfilmen som inte är den första, men den som egentligen skapar slashern. Och det är ju då första fredagen den 13 från 1980.
Och vi ska väl säga att i varje avsnitt har vi med oss en gäst. Är ju målet i alla fall.
Jajamensan.
Då så. Men vad säger du, Fredrik? Ska vi ta och kliva ut ur det här brinnande huset och bara säga att jag heter Patrik.
Och jag heter Fredrik.
Du har lyssnat på skräckfilmscirkeln. Adjö på er.
Adjöken.
FPN Productions.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.